och välkomna till Avanza-podden där det är den 17 september idag när vi spelar in det här. Och vi har just passerat en milstolpe här på Avanza, nämligen att vi har blivit fler än 1 miljon aktieägande kunder eller aktieägande avancianer, och det tycker vi är trevligt. Och nu ska vi se hur min huvudräkning är. En tiondel, 100 000 av dem ungefär, äger ju tyska aktier. Är du en av dem, Niklas?
Jag är en av dem.
Du är en av dem. Det är inte jag. Jo, förlåt mig. Det är jag. Men jag är absolut ingen, jag har inte många tyska aktier. Så att, hur som haver, den här milstolpen, 1 miljon aktieägande kunder, 100 000 tysk ägande kunder, den är ju värd att notera och surra lite om.
Det tycker jag verkligen. Dels så kanske vi kan fastna vid det här 1 miljon aktieägande kunder också. Du och jag gnabbades i avsnittet när vi pratade om lanseringen av Avanza Sverige. Huruvida det skulle vara de aktieägande kunderna eller de fondägande kunderna som skulle passera milstolpen 1 miljon kunder först. Det blev aktie, Johanna.
Du vann. Jag får väl köpa en bulle här på kaféet intill eller något och bjuda dig på.
Det lät väldigt trevligt. Och där måste jag ju också fråga din dotter, lilla Julia. Finns det någon aktie i hennes portfölj eller är det bara fonder? Eller är det rent av bara kontanter? Torrt krut?
Nej. So far bara fonder. Men det ska definitivt bli aktier.
Det låter bra. Och jag menar, temat i det här avsnittet också, fick vi någonstans det vi såg i media att man pratade om tyska DAX. Det är väl lite grann motsvarigheten till prestigeindexet, finrummet, OMXS30 i Sverige. Bara 30 aktier, 29 bolag, 56% av viktningen på hela Stockholmsbörsen. Men det är liksom det som karaktäriserar svenska börsen, bankverkstad. I Tyskland heter det indexet DAX, ett av världens viktigaste index. Jämte liksom Japan och Nikkei och Hang Seng och USA med S&P 500 och Nasdaq. Ni förstår. Och det här framför oss, så ser vi den största omdaningen sedan 1988 när man går från 30 aktier till 40 aktier. Vi tänker Tyskland. Det är mycket fordonsindustri. Vi har en del kemiindustri. Det har vi lärt oss tidigare när vi har lyssnat till Carl Lans på Placera. Kemi kanske inte riktigt var det jag hade stenkoll på. Men nu går de från 30 till 40. Och det ändrar också karaktäristikan på hela indexet. Därför tycker jag att det är så fantastiskt trevligt idag att prata lite mer om Tyskland. När de gör den här enorma. Jag menar, jag var född 88. Du föddes 88. Så det var liksom inte igår heller. Förlåt, Johanna. Och där har vi med oss vår kollega Carl Lans från Placera. Varmt välkommen tillbaka till podden.
Stort tack, jättekul att vara med igen.
Riktigt kul att ha med dig igen. Vi får liksom nöjet och gnabbas och prata aktier med dig varenda dag när du passerar oss. Men det har ju inte våra lyssnare, så det här är ett kärt återseende. Men börsen just nu, vad har hänt sen sist du var med i det här forumet? Vad säger du om börsen precis just nu?
Ja, men jag säger att det är lite volatilt just nu och det är många som säljer av aktier. Alltså många storägare som väljer att lämna just nu. Och det är traditionellt några ganska volatila månader här, september och oktober, som vi finner oss i och som väntar. Och jag personligen ser ju det som köplägen i de aktier som jag har på mina bevakningslistor. Mm. Helt enkelt. Och är man långsiktig så ska man se det som köplägen.
Hur ser det ut på dina bevakningslistor? Eller, även om vi inte behöver gå in på bolag så att säga. Men hur är din investeringsfilosofi? Köparna, storägarna lämnar. Vad mer? Vad utmärker?
Det som utmärker är att jag är ganska tillväxtfokuserad numera. Jag försöker investera mycket i medtech och en del biotech. Jag har även mycket i den amerikanska techsektorn. Men om vi specifikt kollar mer på Tyskland då, som vi ska prata om idag, så är det framförallt medtech och det är, jag har något som liknar Svenska Apotea kan man säga, som heter Shop Apotheke, äger jag. Jag är även stor inom Siemens, har gjort en hel del avknoppningar och vi kommer in på nya DAX snart, men Siemens finns ju representerat i 4 olika varianter på nya DAX, men ett av dem äger jag som heter Siemens Energy, som då är världsledande på turbiner och även på havsbaserade vindkraftverk i form av dotterbolaget Siemens Gamesa som är noterat på Madridbörsen. Så att Det är väl i huvudsak min exponering just nu kan man säga.
Men hur medtech är ju, kan jag tycka, lite läskigt.
Ja, alltså, varför det?
Ja, men att det är lite binärt ibland. Det är liksom...
Nej,
är,
men det är...
Okej, okay, fördom.
Det är tvärtom är det. Det är det mest stabila som finns. Om du kollar på de här bolagen som säljer förbrukningsvaror till laboratorier till exempel, och så där, som Sartorius i Tyskland. Alltså det är, jag tror att det är nästan Europas bästa aktie de sista 20 åren.
Men du väljer liksom stora etablerade spelare.
Exakt.
Det, ska det man kanske göra. Är där. Det är där jag fick upp liksom mer i en lite tidigare skede.
Ja, jag kan, precis, man kan väl, min rekommendation skulle vara att man hoppar på lite senare då, så man slipper de här jättestora överraskningarna. Så att det minsta av de här bolagen som jag äger då, det heter ju Eckert & Ziegler, och de är ju världsledande på radioaktiva isotoper. Och det stora där är att de har ju både en industridel och de har en farmadel. Men det är farmadelen då som är den intressanta. Och det är helt enkelt att man ännu mer specifikt då kan stråla bort tumörer helt enkelt. Och göra det väldigt med väldigt lite biverkningar helt enkelt.
Jag tycker att det är väldigt roligt att se att de bolagen som du har i portföljen, de bolagen som du finner intressanta på den tyska börsen, är ju också sådana som du har skrivit om på Placera. Och det är sådana som vi ser när vi tittar på avansianernas topplistor också för vilka bolag de har favoriserat. Så onekligen så är det nog många avansianer som har läst dina artiklar på Placera också och vet att du har en försäljning till Tyskland. Men du har ju ändå lite grann ändrat din investeringsfilosofi de senaste 1-2 åren. Det där är ju rätt intressant, för jag menar, är man inte under utveckling så är man under avveckling. Jag menar, filosofin, den förädlas ju och utvecklas ju hela tiden. Men kan inte du berätta lite grann hur din filosofi har utvecklats under de här senaste 2 åren? Hur den såg ut då, hur den såg ut nu och vad var det som gjorde att du ändå gjorde en 180 graders sväng där?
Ja, så jag var en ganska stor fastighetsinvesterare förr i tiden. Och jag tyckte det var väldigt bekvämt att äga fastighetsaktier helt enkelt. Och, var intresserad av fastigheter i främst i Europa då, och lite i Sverige också kanske. Men i samband med corona så märkte jag att jag måste ha mycket mer bredd, mycket mer tillväxt. Jag hade mycket, förutom fastigheter hade jag industriaktier också då, ska jag säga. Så mycket sån här tung industri kan man säga. Så att jag i samband med det, corona egentligen, fick upp ögonen för att jag måste vara mycket mer tillväxtorienterad helt enkelt i min investeringsfilosofi. Och då blev det naturligt att jag kanske vände blicken mer mot västerut, mot USA helt enkelt. För att marknaden, där finns det helt enkelt mer stora tillväxtbolag.
Jag tänker lite, du gillar Tyskland, du är inriktad på fastighetsbolag. De är kända för att dela ut mycket. Tyskar sparar obligationer, de gillar kuponger. Är jag på rätt spår här?
Absolut. Ja.
När du var här sist så pratade du om kemiindustrin i Tyskland också. Någonting som hade flugit kanske under min radar, säkert under Johannas radar också, jag vet inte, men under mångas radar. Och där pratade du lite grann också om att de ligger ganska tidigt i cykeln, i kurvan, och att det var en väldigt, väldigt spännande ledande indikator. Och det visade sig att det var det ju också. Gäller det sambandet fortfarande?
Ja, definitivt. Och nu ser man ju dessvärre att det börjar bli lite svagare igen. Faktiskt. Så att den senaste siffran här, och även i SEV-index då, som är en tidig indikator, har ju varit lite svagare än vad man vill att det ska vara egentligen. Så att det här är första tecknen då på att konjunkturen försvagas igen.
Så de här insiderserna kanske ändå har lite rätt?
De har säkert rätt. Men det är klart att komponentbristen inverkar jättemycket här. Såklart, det är särskilt i Tyskland då. När de måste stänga ner fabriker någon vecka per månad kanske, för att det inte finns tillräckligt med chip eller andra komponenter då för att tillverka bilarna. Men även containerbristen måste ju vara ett jätteproblem. Men det är, å andra sidan så kan man ju också se det som att vi hade en sån extremt stark återstart av ekonomin efter pandemin här, eller i slutet av pandemin. Och då kan man också se det som en effekt av det också, att det lugnar ner sig. Det är kanske mer ett normalläge också som vi är på väg in i, tänker jag.
Ja, och det får man väl visst. Det som vi brukar säga, Johanna, trycker man ner en badboll i poolen och liksom, släpper man den där, då studsar den ganska snabbt upp. Och vi har ju sett den uppstudsen. Att vi sen får ett normalläge och att tillväxttakten inte blir stor, det känns väl ändå någorlunda naturligt. Jag tycker att tyska börsen kan flyga lite grann under radarn för vissa människor. Man blickar mot USA, man har lite koll på Norden, absolut Sverige. Men att Tyskland har man inte riktigt alltid lika bra koll på. Du gillar ju Tyskland väldigt mycket. Men vad är det som gör att man inte liksom, vad är det som gör att man missar Tyskland som svensk?
Alltså det är väl mer kulturellt i Sverige att man inte, att man vänder ju alltid oftast blicken mot västerut, mot USA. Och har kanske inte haft så stort Europafokus generellt, skulle jag säga. Som man, och det är väl en följd av kanske andra världskriget då, framförallt. Att man, då blev man mer, ännu mer västorienterad då. Men banden mellan Sverige, Europa och Tyskland har ju historiskt sett varit väldigt, väldigt starka.
Och här får man ju säga att du har ju, förra gången du gästade oss, pratade du ju väldigt mycket om Tyskland, kapitalstocken, kriget. Vi länkar det, Johanna, här i poddavsnittet. Här under så länkar vi till det första avsnittet också om man vill få en duvning kring den tyska marknaden, vilket jag tyckte var väldigt bra.
Mm. Om du vill helt grotta in dig i Tyskland. Men vi ska ju inte missa Tyskland, det är ju det vi ska prata om i det här avsnittet. Stockholmsbörsen har ju gått fantastiskt i år, 25% upp sedan årsskiftet. Hur har då den tyska DAXen gått?
Ungefär hälften så bra. Mm-hmm. Så upp ungefär 12%. Mm-hmm. Inte alls lika starkt. Så att här får man väl säga då att svenska börsen är ju undantaget lite grann, att, som har gått så extremt starkt. Mm. Det är en av de allra starkaste börserna i världen då i år. Mm.
Vad finns det att säga om den tyska utvecklingen då? Vad är det som har gått bra och vad har gått mindre bra bland de tyska bolagen i år?
Alltså vi har ju haft, fordonssektorn gick ju väldigt starkt första halvåret, men det har ju faktiskt bromsats in rätt kraftigt här då sista månaderna då. Till exempel Volkswagens aktie har ju fallit en hel del från sina toppnoteringar här. Och det är ju direkt ett tecken på en avkylning då, så att säga, och hänger väldigt mycket ihop med komponentbristen, skulle jag säga. Mm.
Och dina liksom starka medtech-aktier då som inte är binära?
De fortsätter ju ändå att ticka på uppåt alltså. Så att till exempel Sartorius då, som jag tyvärr inte äger, men det är en sån aktie som är på mina bevakningslistor och som jag borde ha köpt för många, många år sedan.
Sartorius.
Mm. Det är ett fantastiskt bolag. Men Eckerton Ziegler också. Tuffar också
nu. Det är ett fantastiskt bolag, säger du. Då blir vi väldigt nyfikna. Vad gör de?
Ja, det är labbutrustning då. Så att det är allt mellan himmel och jord inom labb. Så att...
Eckerton Ziegler.
Eckerton Ziegler.
Ziegler. De har pratade du om förra gången i podden.
Ja, de tickar också på.
De
har ju stigit, det är ju alltså då ja, som jag sa innan, att det är ju radioaktiva isotoper som man då kan använda för mätinstrument inom väder till exempel, eller industriella instrument som ska vara väldigt exakta. Men det intressanta då är ju inom farmadelen då, så kallad nuklearmedicin. Att man kan stråla bort cancertumörer med det. Och att det kom väldigt många nya behandlingsmetoder inom det här fältet också. Som till exempel prostatacancer då. Som man gissar kommer bli väldigt stort. För att det är en operation av prostatacancer idag innebär oftast väldigt tråkiga biverkningar. Men om man kan då stråla bort istället, så slipper man de här biverkningarna.
Och jag menar, Tyskland då, tyska DAXen har vi ju varit in på här under avsnittet också. Det har varit 30 bolag, i Sverige är det ju 30 aktier, 29 bolag, men där är det ju faktiskt 30 bolag. De ska bli 40.
Yep.
Och det är faktiskt till och med redan beslutat vilka 10 som också kommer in.
Yes.
Men om vi börjar från början, varför den här förändringen?
Ja, alltså det huvudskälet var ju att vi hade ett finansbolag i Tyskland som heter Wirecard, som var den stora tillväxtmaskinen då. Det är förhoppningsbolaget.
Vissa av oss alltså känner igen det där.
Alltså ett tyskt PayPal tyvärr, kan man säga. Som då visade sig då i juni förra året. Jag trodde ju själv på bolaget, så jag förlorade ganska mycket pengar. Det visade sig att de i sin asiatiska verksamhet hade blåst upp omsättningen då, något enormt. Och sen saknades det då 21 miljarder kronor i kassan. Så att de gick i konkurs några dagar efter helt enkelt. Och nu sitter då sedan förra sommaren i juli så sitter ju vd då i häkte. Och man räknar med rättegång någon gång i slutet på året.
Det här borde ju bli en Netflix-dokumentär tänker jag, men här visar det ju också nyttan av blankare kan jag tänka, eller kan jag känna snarare ibland, för det här var ju blankare och Financial Times som jag minns det hela rätt som grävde en hel del.
Yes.
Och det här visar ju ändå någonstans också värdet där av det fenomenet så att säga, och hitta den här typen av bolag som faktiskt vilseledde sina investerare. Kunde du i efterhand ha gjort någonting annorlunda? Alltså, hur man, att man har gömt pengar i sin asiatiska verksamhet, det låter som att här, man hade inte sportcaps. Har du liksom reflekterat över att du hade kunnat göra någonting annorlunda, eller så att det var omöjligt?
Nej, absolut. Jag kunde definitivt ha gjort annorlunda. Det fanns ju väldigt mycket rök. Liksom. Men på den tiden så tyckte jag det var kul att investera i bolag som hade mycket rök. Där det kom mycket rök i skorstenarna. Så att jag trodde snarare att jag kunde köpa någonting till ett väldigt bra pris istället. Medan det här pågick. Och ibland kan man ju göra det. Men i det här fallet så funkar det inte helt enkelt. Eftersom det verkligen var bluff. Liksom. Mm. Men anklagelsen, om man hade kollat på anklagelsen från Financial Times direkt och verkligen tagit dem åtminstone lite på allvar, så hade man ju skulle man inte investera till.
Ja. Mm.
Men jag ska säga så här, det som gjorde det väldigt svårt att ändå, eller som gjorde att man ändå kunde vilseledas av det, det var att de var extremt duktiga på att försvara sig också. Och de hade ju involverat mycket så här tyska politiker och tyska myndigheter då i sitt försvar också. Så tyska Finansinspektionen till exempel förbjöd ju blankning av Wirecard-aktien i ett försvar då av bolaget. Och bara det kan man ju se som ett tecken på att de ändå har rent mjöl i sin påse. Mm.
Ja, då låter det onekligen som att de hade mäktiga vänner så att säga. Men det är alltså för att minska risken för en sån här skandal igen som man utökar DAX. Eller man vill bli mindre sårbar för ett enskilt bolag. Eller?
Ja, det är det. Det här ska inte kunna hända igen då i tanken. Så att man måste till exempel ha positiv EBITDA i två år i rad då för att huvudtaget komma med i nya DAX. Och det kommer mycket, mycket skarpa regler när det gäller rapportering också. Det som Wirecard gjorde var att de släpade också ofta efter när det gäller sin kvartalsrapportering. Och det var det som hände nu på slutet då, det var i juni förra året, att de sköt upp hela tiden, sköt upp. Och sen till slut kom det att Ernst & Young då, eller EU, kunde inte godkänna deras bokslut. Mm. Och då föll aktien till, inte direkt till noll, men den föll kanske 70-80% på en dag. Mm.
Okej. Okay. Och tyska börsen vill inte tappa ansiktet igen och därav hårdare regler och fler bolag.
Nej, precis. Och det är Deutsche Börse då, och det i sig är ju faktiskt en intressant aktie. Alltså som tema då kan ju det vara intressant att äga olika typer av börser, och Deutsche Börse är ju en av många då noterade börsaktier kan man säga.
Mm. Ni nämnde här att det redan är klart vilka de här 10 nya bolagen på DAXen blir som ska inkluderas i indexet.
Ja. Det är det.
Vilka bolag är det då?
Yes, det allra största av de här nya bolagen då. Det är ju låter lite lustigt, men det är faktiskt Airbus som ju är noterat i Frankrike också.
Airbus,
ja. Men den har funnits med, de har ju stor produktion i Tyskland också. I Hamburg har de ett jätteverk och de har varit på MDAX ända fram till nu då. Så att det blir den största nykomlingen på nya DAX. Och en annan nykomling då är ju Puma med sportskotillverkaren.
Armand Duplantis sponsor.
Ja.
Han tog fram en sko med dem, vet jag. Läste jag häromdagen.
Okej. Där tappade ni mig.
Nej, men de är ju faktiskt ganska intressanta Puma, för att det är ju väldigt rolig historia bakom Puma och Adidas också. Och Adidas har ju funnits med i DAX länge. Men, och båda bolagen kommer ju då från en liten by i norra Bayern som heter Herzogenaurach. Och det var två bröder som startade ett bolag, det som då är Adidas. Och sen efter kriget så blev de ovänner. och den ena brodern då lämnade bolaget och startade Puma istället. Och Puma är hans smeknamn på honom själv då, när han var ung liksom. Så att två av världens största sportskomodebolag finns i en liten by i Bayern liksom.
Och det blev två bolag till antalet för att de varit ovänner.
För att de var ovänner.
Ja, men det här förändrar ju också karaktäristiken på börsen.
Ja.
Vi har gått från 30 till 40, det är kemi, det, men det har varit mycket fordonsindustri, det har mycket basindustri,
ja,
mera bakåt tungt så att säga.
Ja, ja.
Inte lika mycket tech som exempelvis i techinslaget i USA.
Nej.
Att gå från 30 till 40, hur de bolagen som du nu ser kommer in i tyska DAX, hur skulle du säga att det förändrar karaktäristiken på Europas största ekonomi och det här tyska indexet DAX?
Ja, men alltså det gör ju totalt sett i mina ögon så gör det ju DAX mycket mer attraktivt faktiskt. Och man kan säga att indexet rör sig en bit bort från den traditionella ekonomin som kemi, fordon, energi och bank. Och framförallt kommer man bort lite grann från de här värdebolagen och får mer fokus på tillväxtbolag istället. Zalando till exempel, som du nämnde innan, kom ju med som är den mest ägda. Europas största e-handelsbolag. Och då har ju till exempel HelloFresh som också har jättebra tillväxt. De levererar ju matkassar då, med recept. Och sen får du in alla de här medtech-bolagen då, som vi pratade om tidigare. Till exempel Siemens Healthineers kommer med. De gör ju så här CT-skannrar. Du får med Sartorius som vi pratade om. Och Kiagen också, som är då sån här diagnostikbolag. Mycket tester och så. Och allt det här sammantaget då gör ju indexet faktiskt mycket, mycket mer attraktivt i mina ögon och i många andras ögon. Du kommer även att få med till exempel Sunrise, som är världsledande på smaker och dofter. Så när du till exempel ska äta din müsli på morgonen så är det inte alls omöjligt att det är Sunrise som har levererat smaken till den.
Mm. Det pratade vi om i förra podden också.
Mm. Müsli.
Ja, eller vad som nu är smaksatt. Din glass till exempel.
Du tänker att han inte är müsli.
Ja, eller det är förmodligen jag som säger.
Ja, jag säger nog tyska uttalet. Liksom.
Tyska müsli.
Ja.
Ja, då lärde oss det också. Mm.
Det låter ju i mina lite lekmannaögon vad gäller tyska börsen som ett mer intressant index.
Yes. Ja, det gör det också.
Dina lekmannaöron.
Ja, du har ju inga lekmannaöron då, men
ja, mina lekmannaöron tycker att det låter mer aptitligt. Och jag ska även nämna det att Zalando är den mest ägda tyska aktien bland svenska kunder. Det är ju inte speciellt konstigt i och med att det är en sakutdelning från Kinnevik, ett av de mest ägda investmentbolagen.
Lansen, när jag och Johanna var i Sydkorea så fick vi lära oss att det finns en herrans massa Samsung-bolag.
Ja.
Väldigt många av dem på börsen. Väldigt stor del av BNP. Mm. Du har en lite liknande spaning från Tyskland. Berätta.
Jo, det är ju så att i den här nya DAX 40 så kommer det ju finnas inte mer än mindre än 4 stycken Siemens-bolag. Och 3 av dem, alltså du har ju moderbolaget Siemens AG såklart. Och sen har du ju sen tidigare då Siemens Energy. Och sen har du ett bolag som knappas av år 2000. De är världsledande på halvledare till fordonsindustrin som heter Infineon. Och som spelar en väldigt stor roll nu i omställningen till elbilar också.
Vad skulle du säga nu, Johanna? Vi ska säga samma sak.
Samma sak. Högst aktuellt med halvledare just
ja.
Nu.
Ja.
Det skriker ju världen efter.
Ja, verkligen. Och sen Siemens Healthineers då, som är störst i världen på CT-skannrar. Alltså när du ska helt enkelt få en bild inifrån kroppen, vad som finns där. Aktuellt när man ska satsa på medtech till exempel, är det intressant.
Men, ja, jag sitter här och spärrar upp ögonen, men nu är det ju inte liksom C-podd. Eller, nu är det ju podd och inte tv, så ni kan inte se det. Men, ja. Mm.
Siemens är helt enkelt en mästare på avknoppningar, liksom, kan man konstatera.
Siemens är alltså en mästare på avknoppningar. Riktigt intressant. Finns det några andra bolag som du har liksom ett gott öga till?
Alltså jag gillar ju Siemens Energy, alltså av de här Siemens-bolagen då, så gillar jag ju Siemens Energy egentligen. Sen har det varit lite dålig timing den kanske, för att de har haft lite problem i Siemens Gamesa då, som är ett dotterbolaget som är världsledande på havsbaserade vindkraftverk. De har börjat bygga landbaserade vindkraftverk i Brasilien. Och det har visat sig bli enormt mycket dyrare än vad de trodde.
Mm.
Så att det har dragit ner den aktien och det har inte dragit ner Siemens Energy då. Men jag kollade faktiskt på analytikerrankingen här igår. på faktiskt. Och då finns det 15 analytiker som följer Siemens Energy. Och 13 av dem sätter faktiskt köp på aktien idag. Hur? Så att det är väldigt många positiva röster fortfarande.
Mm. Med Siemens, då tänker jag lite på, du brukar säga att Electrolux är liksom modern till många svenska bolag. Och då,
moder Svea.
Moder Svea, moder Mutti Merkel har de i Tyskland, men Siemens får väl bli liksom bolagsvarianten av Merkel då. Det här är stabila. Ett annat bolag som du har nämnt här nu i podden och som jag tycker är lite intressant, det är ju HelloFresh.
Ja.
Det är säkert många av er lyssnare som känner till det. Ni kanske till och med är kunder och får hem er HelloFresh-kasse någon gång i veckan. Sådär. Har du något att säga om det bolaget?
Du, det grundades grundades bara för 2011 faktiskt. Så det är verkligen inget gammalt bolag. De har haft enorm boost här sedan corona. Jag tror att aktiekursen har gått gånger 5 eller sådär sedan pandemin bröt ut. Nu måste vi kolla upp det först innan vi...
Ja, men den har gått fantastiskt bra.
Den har gått fantastiskt bra. Det räcker att säga det. Ja. Ja.
Och går de med vinst?
Ja, det måste de göra, för annars skulle de inte komma med i nya DAX.
Just ja.
Det senaste är att de ska etablera sig i Japan, vad jag läste. Och de har ständigt slagit prognoserna de sista kvartalen.
Upp 39% i år också, den här aktien.
Och jag har faktiskt själv inte, jag äger inte aktien och jag har inte testat dem heller. Men de som jag känner som har testat är väldigt nöjda.
Men det är också lite intressant, för jag menar, tar vi HelloFresh här och sen så har vi också Delivery Hero, ja, som är lite grann på åt samma spår, säg kusiner. Ja. Det är 240 bolag, det är 5%. Det är ändå rätt intressant att båda de här två bolagen letar sig in i DAX 40 då. Sen hade det väl kanske varit så att Delivery Hero med
Niklas Östberg.
Svensk vd Niklas Östberg inte hade tagit sig in i DAXen om det hade varit med de här nya reglerna.
Nej, det har de inte gjort. De hade
Du får vara kvar i DAXen.
Ja.
Okej. Så det är olika bolag. Regler för nya eller gamla medlemmar helt enkelt.
Ja, det är ingen som blir utesluten då.
Oj. Ja. Lite positiv särbehandling där till de gamla spelarna måste jag säga. Men så kan det vara.
Ja, men jag tänker så här. Vi har också en lista med de aktierna som är mest populära bland våra avansianer. Du får nästan betygsätta den listan lite grann, Lans, eller vad du tycker om den. Och det är vettiga bolag där i Zalando. Johanna var in på det. Vi hade Kinnevik sakutdelningen. Det gav oss en 45 000 ägare av tyska aktier. Vi har ungefär 100 000 i dagsläget. Så att nära på varannan som äger en tysk aktie har Zalando. Sen har vi Tui. Och här kom ju siffror, och jag kanske uttalade det där fel, gamla fritidsresor ingår ju där i också. Nu såg vi ju siffror från Scandic här i veckan att man tror att beläggningsgraden kommer vara närmare 50% här i slutet på året. Tui, många avansianer äger den. Vad är din spaning där? Är vi liksom i startgropen att det blir mycket bättre nu när det kommer till resor och turism?
Alltså grejen är att jag tittade faktiskt på Tui för några månader sedan här, och just för att det var så många som hade köpt den då. Och det är ju något som folk har hittat det där och tänkt att det är ett bottenfisk helt enkelt. Men aktien har ju faktiskt fortsatt ner sedan dess. Och det jag tyckte var anmärkningsvärt var dels ägarbilden. Det är en oligark som är störst ägare. Och sen också att framförallt då att bolaget är väldigt, väldigt skuldsatt. Så att jag satte ju inte köpa aktien. Däremot så tror jag att de här som köper aktien, de har ju helt rätt i det här att det kommer en väldigt, väldigt efterfrågeboom när det gäller resor. Så att spaningen är helt riktig, men jag är inte säker på att den är lika riktig att köpa just Tui-aktien.
Det blir ju lite grann det där jobbigt också när det är bolag som har haft det väldigt jobbigt, och när man förstår att det kommer ju en vändning när samhället öppnar upp och när man börjar resa. Men här, till skillnad från när man är långsiktig i en aktie som man känner att man är ett fantastiskt bolag, det här vill äga långsiktigt. Om man lite mer vill fånga den här i swooshen upp, och så blir ju tajmingen så mycket, mycket mer viktig.
Ja.
Vilket för mig gör att jag darrar på manschetten.
Ja. Alltså jag skulle, om jag som försiktig då, så skulle jag, ifall att de säger att det kommer en ny emission i bolaget, då kanske det kan vara läge att gå in i så fall. om de behöver reglera den här skulden. Liksom. Det skulle vara mitt tips. Mm. Men ingen tvekan om att det kommer en jättefin efterfrågan här. Det tror jag. Eller det är jag helt säker på.
Vidare på listan så har vi Siemens Energy som vi har varit in på. Vi har Lufthansa också.
Där har du samma case då, att det efterfrågan tar ju fart liksom. Och du såg senast idag, eller igår, så lanserade de ju att de ska öppna deras lågprisflygbolag. Eurowings ska ju faktiskt etablera bas på Arlanda.
Just det.
Och öppna 22 nya direktlinjer från Stockholm.
Det såg jag och läste lite grann om idag.
Så det är väldigt offensivt. Och de öppnade även nya direktlinjer från Norrland direkt till Tyskland.
Luleå,
Stuttgart och Kiruna, Stuttgart. Oh, vilket jag tyckte var intressant.
Men man pratar ju om turistboomen till framförallt Norrland i Sverige och liksom den svenska vildmarken och så. Så att,
ja. De kommer knycka våra sommarstugor. Har man läst med det i sommar så har man också sett att man kan få sommarstugor under miljonen där uppe. För stunden.
Ja,
nu kommer tyskarna.
Inte länge till.
Sen har vi Volkswagen Pref också. Det här är en vanlig fråga. Volkswagen Pref, och sen så tänker man på svenska preffar. Mm. Du ska få förklara hur det ligger till. Jag noterade också ett blogginlägg kring tyska börsen som jag skrev här i veckan, att Volkswagen ju faktiskt var världens högst värderade bolag 2008, när det blev en enorm short squeeze i det här bolaget. Kort tillbakablick bara. Det var ju, Porsche hade en minoritetspost i Volkswagen. Sen hade de ju dammsugit free-floaten så pass mycket att när de breakade det här så fick blankarna panik. Det här var alltså 26 oktober 2008, och 27 oktober 2008 vände ju svenska börsen under finanskrisen. 48 dagar efter 15 september när Lehman Brothers föll. Det här var turbulent. Riskaptiten var inte på topp. Och de, Porsche, dammsuger det här och breakar det här och blankarna får panik. Och det skjuter upp som ett Eiffeltorn. Och egentligen är Eiffeltornet lite för kort så att säga. Så Volkswagen var världens högst värderade börsbolag under några timmar. Men den här Volkswagen Preffen, vi får ju mycket frågor kring det här. Vad är detta för någonting?
Alltså det är ju ingen preff. Det är ju den riktiga aktien så att säga. Det är ju den man handlar då. När man, preff är inte samma sak helt enkelt i Tyskland som det är i Sverige. Betydligt snarare.
Okej, så man, som svensk kan man bara glömma bort det där?
Glöm bort preff. Det då. Det är Volkswagen helt enkelt.
Nästa bolag på listan vet jag också är intressant för många. Det är Vonovia. De har varit liksom på svenska jaktmarker lite grann. Berätta.
Yes, det är ju faktiskt Sveriges största hyresfastighetsägare numera. Efter de har gjort uppköp av Victoria Park bland annat. Och det mest aktuella i Vonovias fall är ju att de har försökt köpa ett bolag som heter Deutsche Wohnen. De la ett bud på dem här i under tidig sommar. Och de var helt säkra på att det skulle gå igenom. Problemet var att två amerikanska riskkapitalbolag var väldigt snabba att snappa åt sig 10% av Deutsche Wohnen.
Gud förbannat den här konen. Ja. Alltså det här är ju Elliott Capital har ju varit expert på det här. Då.
Ja, visst.
Och berätta.
Nej, men de har helt enkelt och Deutsche, det är ju en kamp mellan dem nu då. De vägrar ju liksom höja. De har höjt budet med 1 euro tror jag och sånt där, men det kommer de ju inte nöja sig med. Liksom.
Nej, men du vet det här då. Nordnet. Och sen har vi Axis som Canon köpte. Och sen har vi Arkam, 3D-printerbolaget. Samtliga av de här råkade ut för samma sak. Men då var det ju Elliott Capital som tog en corner på 10% och sa vill ni ha våran post, då får ni betala upp lite mera. Så de bråkar nu alltså.
Exakt. Och det är väl en form av vet du, ett spel då mellan dem helt enkelt. Men om det händer så skulle ju Vonovia bli ännu mycket större då. Och de har ju, det intressanta med Vonovia är väl kanske ägandet där. Att det är ju faktiskt norska oljefonden som är största ägare. Med över 7% av ägandet. Mm. Och jag har ju lyssnat på intervjuer med ordförande då i Vonovia. Och det är ju så att norska staten säger ju i princip till Vonovia att ni ska tänka i 30-årscykler när ni gör investeringar. Så han kan liksom tänka 30 år framåt när han investerar. Vilket gör att han kan betala vad som helst nästan för fastigheterna. Vilket är ju skönt om han är ansvarig för ett sånt bolag.
Ja, jobbigt att möta dem i en prisförhandling.
Ja, det går inte. Ja.
Helt omöjligt. Helt omöjligt. Och,
Eller möta dem med att vara en konkurrent och vill köpa samma fastigheter som dem.
Liksom. Ja, det är faktiskt i alla fall det enda tyska bolag, eller det enda europeiska bolag jag har sett, just oljefonden är största ägare faktiskt. En av noterade stora bolag i alla fall.
Nästa namn på listan här har vi varit inne på och touchat lite kort. Infineon.
Ja, halvledare då. Väldigt starkt momentum nu när det gäller energiomställningen till elbilar. Så att de har öppnat nya fabriker. En jättestor ny fabrik för något halvår sedan här. Men det är ju ändå så att efterfrågan är enorm helt enkelt.
Alltså jag tycker det som är viktigt här med Infineon Technologies det för våra lyssnare men även för mig och Johanna, det är också att förstå att vi har läst om halvledarbristen. Vi har förstått att det är jättejobbigt. Vi har förstått att många bolag, USA vill bygga sitt massor av egna chip och Intel säger att de ska fornstora dagar, glansdagar. Och sen så har vi TSMC i Taiwan och det går hur bra som helst för dem. Efterfrågan finns där. Europa, de vill bygga upp liksom en egen liten hubb. Nu går vi bort från komparativa och absoluta fördelar utan för det här blir ju en maktbricka. Det här är ju vår tids olja. Och det är stor politik. Men för den som funderar på Infineon Technologies nu, har tåget gått eller är det fortfarande intressant ur ett halvledarperspektiv att haka på ett Infineon Technologies? Vart befinner vi oss? Har bolagen och aktierna redan dragit så pass mycket?
Ja, alltså de har ju dragit, men just i Infineons fall skulle jag väl säga att det finns kanske lite drag kvar i det i alla fall. Om man nu, alltså det kommer inte vara, alltså det kanske inte är den allra intressantaste tillväxtaktien så, men den är i alla fall inte ointressant ska jag säga.
De har en produkt som vi behöver.
Exakt.
Mm. Så, och kommer behöva under en överskådlig framtid.
Och om man skulle kolla då vad analytikerna säger just nu så är det ju då 75% av de 28 analytiker som bevakade sätter faktiskt köp på aktien. Så det är ju ändå ett bra betyg.
Är det en aktie som finns i den landska portföljen?
Den har funnits, men finns inte nu längre.
Är du lite aktiv sådär?
Jag är lite halvaktiv. Eller,
jag tror att du är mer aktiv än mig och Niklas på säljknappen.
Det är jag säkert.
Nästa bolag som jag också tycker är intressant, det här kommer Johanna bli varse, för att när Julia blir större så kommer jag ge bort alla möjliga leksaker som låter mycket. Ju mer de låter desto bättre.
Trumset
och då behöver man batterier. Vi har Varta här. Det här tror jag är ett bolag som flyger under radarn lite grann. Uppenbarligen inte när det är på 10 topplistan bland avancianer, men ändå att namnet Varta flyger under radarn. Men som konsument så känner man, jag känner igen det här på något sätt. Berätta.
Ja, alltså Varta batterier finns ju i allt så att säga. Alla konsumentbatterier då. Men de är ju jättestora då. Det de framförallt är stora på som då är Vartas grej sedan något decennium, det är ju mikrobatterier. Så att om du har till exempel hörapparat och sånt här eller till exempel dina AirPods, där har du Varta batterier i dem. Men framförallt det som gör kanske Varta ännu mer intressant nu då, det är att de ska börja bilbatterier också. Alltså jag menar bilbatterier till riktiga elbilar då. Så att Porsches elbilar kommer i framtiden ha Varta batterier i sig. Och Porsche är ju verkligen premiumbilar då. Och det här är premiumbatterier då.
Men är det här liksom elbilstrenden, är det liksom en option i Varta?
Ja, det är en option i Varta som fortfarande inte är prissatt i Varta kan man säga.
Okay.
Och det man ytterligare skulle kunna se som en köptrigger då för Varta, det är ju att helt enkelt hela IoT-trenden då. Att allting kommer att ha mycket batterier i sig. Och vara uppkopplade. Så att, sen kan man säga att det finns ju konkurrenter då, till exempel från Sydkorea och så där, som är också är starka och som är innovativa, men än så länge är ju Varta ledande. Aktien har varit väldigt, väldigt volatil tycker jag. Alldeles för volatil för min smak. Men ja, alltså jag tycker den är intressant ändå. Alltså om man klarar av den volatiliteten så borde det vara bra.
Mm. Jag bara tog fram den lite snabbt här i appen.
Och bra Johanna, nu levererar du
som vanligt. Ja, precis. Plötsligt händer det. Även en blind höna träffar rätt. Men volatil, minst sagt. Nu har vi av någon anledning inte speciellt mycket historik just nu, som jag får fram i alla fall i appen. Men det jag ser här sedan årsskiftet ungefär är en väldig volatilitet. Men det jag skulle landa i är att det är kul då att ändå 2168 avansianer har hittat till det här bolaget som för mig faktiskt var helt nytt, även om jag uppenbarligen har använt deras produkt.
Mm. Alltså det noterades ju då redan, åternoterades på tyska börsen i november 2017. Och sen dess har ju aktien då stigit kraftigt. Då handlades den runt 20 euro och nu handlades den runt 120 euro. Så att det är ändå ganska bra uppgång på den tiden i alla fall.
Det får man verkligen säga. Men när ni säger att det är lite för hög volatilitet, speciellt för din smak här, Lans, vilka procentsiffror vi pratar om när det börjar göra lite väl ont i magen?
Ja, men jag tycker det är när en aktie rör sig mellan 160 euro och 110 euro och kanske gör det liksom på ett par månaders basis hela tiden. Den hoppar liksom sådär.
Det är då den som är ändå lite halvaktiv och som har en fräsch bevakningslista och kurslarm och liknande kan utnyttja den här volatiliteten till sin fördel, tänker jag.
Ja, så är det ju absolut.
Om man har lite tålamod då.
Men jag tycker ändå att Varta, den borde inte vara så volatil med tanke på hur stabil verksamheten är, stabil och de är duktiga liksom. Och de har bra framtidsutsikter egentligen. Eller de har bra framtidsutsikter. Den borde inte vara så volatil.
Men då blir det vårt medskick här. Att om ni är intresserade av Varta eller av vilken liknande aktie som helst, så sätt lite kurslarm, lägg in den på bevakningslista och lär känna rörelserna.
Ja. Sen har vi Eckert & Ziegler som du har varit in på, och så har vi Siemens då. Och sen supersnabbt, bolagen med högst mediankapital, alltså inte bara de bolagen som har flest ägare utan där man faktiskt har lagt in mest pengar också. Bayersdorf.
Nivea-producenten.
De som använder Nivea på morgonen. SAP, mjukvara, konkurrent till Salesforce.
Ja.
Europas största bolag.
Ja, det är det ju. Största techbolag.
Största techbolag.
I alla fall.
Siemens, Eckert & Ziegler här igen. Och sen nästa bolag får du uttala. Det är Münchener.
Münchener Rückversicherungsgesellschaft.
Exakt det jag hade tänkt säga. Och sen har vi Hannover Rück.
Mm, det är samma typ av bolag, alltså återförsäkringsbolag då, där försäkringsbolagen återförsäkrar sin risk helt enkelt.
Och det där kan man ju säga, det här är bara en superkort utsvärning, men Biden har ju pratat om det här också med hur mycket liksom kostnaderna ökar med klimatomställningarna när det blir liksom större väderomslag, mer naturkatastrofer etc. Det här kommer ju såklart resultera i högre försäkringspremier, högre kostnader för bolagen också, men även för återförsäkringsbolagen som tar smällen när försäkringsbolaget skicka vidare fakturan. Vonovia, Shop Apotek.
Den är bra, den tror jag på.
Den är förmodligen du som har skrivit om det här som har gjort att avansianerna hittar dit. Vad
och vi
är det
pratade
spännande?
Om det i förra podden.
Ja, men Shop Apotek är ju faktiskt jättebra tillväxt. Det är ju liksom Centraleuropas apotea då, helt enkelt. Det som triggade mig när det gäller att köpa Shop Apotek, det var att just nu görs ungefär 1% av alla läkemedelsköp på nätet i Tyskland. 1% i en marknad med 82 miljoner människor. Och då har Shop Apotek redan idag 30% av den här marknaden. Sen finns de ju förutom då Tyskland även i Italien och Nederländerna och Belgien och Schweiz och Österrike. Så att de är ju etablerade i många andra länder också. Och de har precis byggt ett nytt jättestort lager i Nederländerna, automatiserat, kan leverera betydligt fler paket än tidigare.
Naturligt.
Så att jag tycker det är en jättefin tillväxtstory faktiskt, och kan vara en jättebra tillväxtstory under många år framöver.
Intressant. Johanna, du imponerar också med du brukar prata om mina siffror, men uppenbarligen du har väldigt bra koll på bolagen vi pratade om förra gången. Det är imponerande. Näst sista bolaget, Hochtief.
Det är ett byggbolag då.
Mm-hmm.
Så att det är väl kusin med, det är lite som Skanska liksom.
Okej.
Jag tänker.
Och sist men inte minst, Volkswagen. Där är listan över bolagen där avansianerna har petat in mest pengar. Lansen, några sista välvalda ord?
Alltså välj tyska bolag med omsorg, ska jag säga, om man inte då väljer att köpa en, till exempel en ETF på DAX 40. Här. Då tycker jag man ska ha fokus på tillväxten då, tycker jag. Och försök kanske, om du har en långsiktig portfölj då, att köp inte för cykliskt liksom. För mycket är ju cykliskt så här. Och det är roligare att ha tillväxt, tycker jag.
Säger Lansen nu 2021. Hade vi pratat med Lans 2019 så
hade du hört en annan story.
Ja. Mm. Ja, men fantastiskt. Man ska utvecklas. Det är ju det som är härligt med den här världen.
Mm. Det låter toppenbra. Jag blev dock lite sugen på att spana in de här konjunkturstabila medtechbolagen som du pratade om också. Även om det inte var den största tillväxtresan så blir jag lite nyfiken. Kan behöva lite sånt i min portfölj.
Och jag blir nyfiken på Varta för att gå in på en investerarpresentation och se vad är det som kommer i framtiden. Jag är lekman på det här. Men jag har förstått att litiumjonbatterier, där har det inte varit så stora teknologiska framsteg de senaste årtiondena. Jag kan mycket väl ha fel nu. Men nu är det sån enorm efterfrågan på batteri, elektrifiering, inte minst med bilarna. Det känns som att det borde hända så mycket. Jag skulle vilja ha en visionär investerarpresentation. Det kommer jag gå in och försöka hitta och bara förstå så här, vart är världen på väg? Vad händer om 5 år?
Jag får tipsa dig att gå in och kolla på QuantumScape också då. De sysslar ju med innovation då när det gäller nya batterier. Sånt kan ju vara hot mot Varta till exempel, om de skulle lyckas med det de håller på med.
Då får man gå in på Vartas IR-sida också och se vad de säger om den utveckling som sker.
Ja,
så kör vi hela cirkeln. Det här var väl en trevlig fredag eftermiddag?
Det här var en väldigt trevlig eftermiddag. Vi har kompletterat den finansiella tallriksmodellen med mycket tysk mumma. Det har varit superspännande Lansen.
Tysk mumma låter gott. Det är ju nästan, ja det är ju oktoberfesttid kan man väl säga.
Men den har man ju i september, ja, oktoberfest.
Den börjar ju i september.
Livet är en fest, så då kan man köra hela oktober. Tusen tack för att du har lyssnat på det här. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!